Välkommen till Benchmark Live som är Strivos podcast om investeringar och sådant som påverkar investeringar. Strivo är ett bolag som tillverkar olika typer av finansiella lösningar och som har en marknadsledande plattform för rådgivet sparande. Jag som pratar heter Peter Jönsson och jobbar som sales på Strivo. Välkomna till Benchmark Live avsnitt 34. Tillväxtmarknaden har länge varit borta från radarn. Det har varit mycket enklare att köpa tillväxtaktier i västvärlden istället för att leta konstiga bolag någonstans i ett land man inte riktigt vet hur det funkar. Men de senaste årens utveckling när det gäller framförallt små olönsamma tillväxtbolag så har det gjort att investerare återigen har börjat leta efter nästa stora grej. Och då börjar ögonen snegla mot den delen av världen som har den största delen av befolkningen, nämligen Asien. Och inom just Asien så är det ett land som verkligen sticker ut på den positiva sidan med väldigt bra demografi, demokratiskt styre och en framtid som de flesta bedömer som mycket, mycket god. Idag ska vi nämligen prata om Indien. Och med oss för att reda ut varför Indien är så hett har vi en riktig legend när det gäller förvaltning mot Asien, nämligen då Gunnar Pålsson från Carnegie Fonder. Välkommen hit!
Tack så mycket, trevligt att vara här.
Ja, det är ju faktiskt jag som är på Carnegie, så att ja, du går att säga välkommen till mig istället.
Välkommen hit får jag säga då. Ja,
tack så mycket Gunnar, kul att vara här.
Ja, det var ett tag som vi sågs.
Ja, verkligen. Vi har ju varit kollegor för ungefär 15 år sedan. Ungefär.
Ja.
Men det var en annan tid. Vi skulle kunna börja med att prata lite om vem du är och varför du har snöat in på Asien och tillväxtmarknader och vad du gjort under de sista åren, innan du kom till Carnegie kanske?
Okej. Jag har ju varit i finansbranschen i 42 år. Och det får man vara tacksam för.
Ja, det är en stund.
Nu har jag jobbat på Carnegie Fonder sedan 2006. Mm. Så det är ju också en ganska lång tid. Det var ju från början, de första 4 åren så var det ju HQ Fonder som sen förvärvades av Carnegie.
Just det.
Det är samma gäng och i grunden samma fonder också. Mm. Så jag har förvaltat Carnegies Indienfond sedan 2008. Mm. Och så förvaltar jag också en regional Asienfond exklusiv i Japan, Carnegie Asia.
Just det.
Den började från början som en ren Kina-fond då. Och den har jag förvaltat sedan 2006. Mm. Sen gjorde vi om den till en regional, till en mer diversifierad Asienfond 2014.
Ja, just det.
Men båda de här fonderna lanserades av Sven Hagströmer redan 2004, innan jag kom in i bilden.
Visst, på HQ-fonder.
På HQ-fonder var det, ja. Eller han lanserade den på HQ Bank och sen så kom de över till fondbolaget när jag började då. Och så har jag förvaltat dem sedan dess. Och min bakgrund är ju att jag har, innan jag kom till HQ Carnegie, Carnegie Fonder, så jobbar jag på Handelsbanken i 25 år.
Så att, också inom fondbolaget?
Ja, jag jobbar på Handelsbankens fondservice som det hette i början.
Okej.
Okay. Och där började jag redan efter gymnasiet 1981. Och det var en ren slump att jag kom in där, för jag sökte sommarjobb och sen behövde de folk. För man höll på att starta upp skattefondsystemet då, som lanserades 81.
Yep.
Det kanske många har glömt bort idag, men på den tiden kunde man få reducerad skatt om man sparade. Mm. Och då lanserade många företag skattefondsparande för sina anställda. Så jag skötte då Ericsson och Korsnäs Marmas skattefonder åt personalen. Ja. Men det var ju ett mer administrativt jobb. Mm. Och det är ändå så jag kom in på det här med aktiefonder.
Hur kom du in på Asien då?
Ja, det var också rätt mycket en slump. Att jag var på rätt ställe vid rätt tillfälle kan man säga. Mm. Så jag var ju ledig några år från banken och läste ekonomi i Stockholm. Sen när jag var nästan klar med det så ringde de en dag och frågade att ja, men vi skulle behöva lite hjälp här med utländska aktier. Kan du komma? Och så blev jag anställd där efter en intervju. Och då råkade det vara så att
jag måste bara gå det likadant till idag. Att man ringer någon sommarjobbare och så kan du hjälpa oss med lite utländska aktier.
Det vet jag. Jag var faktiskt fast anställd.
Ja, okej, ja.
Jag var fast anställd sedan 81, så att jag var bara känslig för studier.
Ja,
och min
det,
chef
ja.
Visste att jag nästan var klar. Så, att,
ja, just det.
Så behövde du någon som kunde rycka in där och vara lite hantlangare. Ja, så då fick jag komma in och då var det två killar som var några år äldre än mig. De hade delat upp världen i två. Så de hade halva världen var. Jag fick jobba åt båda, så jag fick lära mig väldigt mycket där på väldigt kort tid. Mm. För jag gjorde alla deras affärer och såg till att det funkade och att portföljerna var i ordning så där. Men sen i alla fall, jag kom in på utländska aktier 3 veckor innan Sverige tog bort kapitalregleringen, och det är säkert ingen som kommer ihåg det idag, men innan januari 89 så var man tvungen att betala en premium om man ville äga utländska aktier, en switchpremie, och den var så mycket, det kunde vara så dyrt som att man fick betala 100% i premie, det är så att lika mycket i switchpremie som aktierna kostade. Och det här var en premie som gick till Riksbanken. Switch valutan gavs ut av Riksbanken.
Okej.
Så det var ju då, vi hade, Sverige hade alltså kapitalreglering. Det var innan 1989. Sen tog man bort den. Och då är det klart att då öppnades ju marknaden för privatkunder att investera i utländska aktier och utländska fonder. Så vi startade ju alla fonder då när jag var på Handelsbanken. Det var ju Asien och Japan och Europa och Amerikafonder. Mm. Mm. Nordenfonder. Så att det var, allting skedde väldigt snabbt där. Så efter 2 år där så hade jag, efter 3 år så hade jag en Asienfond som var på 1 miljard.
Oj.
Det råkade ju sammanfalla med att börsen gick väldigt starkt då de här åren. Men, så jag var förvaltare av Asien redan från början då. 1990, 17 år innan jag kom till Carnegie.
Och det har varit rätt många gånger i Asien har jag en känsla av.
Jag har ju rest 2-3 gånger per år under alla de här åren, så att jag slutar räkna vid 90, jag tror jag, men det borde väl vara en bit över 100 nu då, 100 resor kanske.
Men det måste ha hänt väldigt mycket på typ 30 år i Asien. Jag menar, för 30 år sedan så var det ju, jag är 47, jag var 17, jag vet inte ens hur det var i Asien då, men det måste ha varit en väldigt, väldigt stor förändring hur liksom länderna är uppbyggda och befolkningen och, eller?
Ja, det är ju en fantastisk utveckling som Asien har genomgått de sista 30 åren. Så det är ju helt rätt att det såg helt annorlunda ut då jämfört med nu. Jag menar, jag började faktiskt med Japan och Asien samtidigt. Och Japan var ju den heta marknaden i slutet på 80-talet. Så jag tog över en Japanfond när Nikkei-index stod i 39 000. Vilket var toppnoteringen i princip. Och sen så jobbade jag med Japan i 15 år ända tills börsen stod på 7000 och då gav jag upp och sa nu får jag fokusera på Asien istället, alltså övriga Asien. Så att Japan var ju det stora landet och de flesta Asienfonder på den tiden hade ju Japan, att Japan ingick i fonden, och då var ju det den största landet. Den kinesiska börsen existerade inte eller var väldigt, väldigt liten.
Och fick ens utländska investerare köpa kinesiska aktier?
Kina öppnade för utländska investerare 1992.
Okej.
Så jag åkte dit då när det var precis öppnat. Och då hade man en börsplats i Shanghai. Det var ju innan Pudong, tvärs över floden i Shanghai, ens var byggt. Det var ju åkermark där. Och idag så är det ju en stad av Singapores storlek. Men då i alla fall börsen inrymde i ett av de äldre bankpalatsen där man hade drivit hotell innan. Så det var ju balsalen på det här hotellet, så där hade man börshandeln. Sen byggde de i Pudong då, så nu har de en helt annan börsplats i Kina än vad det var då. Men så det var väldigt liten, det var väldigt få bolag som var noterade. Sen kom ju de första kinesiska bolagen, de börsnoterades i Hongkong då för utländska investerare. Så det var så kallade red chips.
Okay.
Och det var China Mobile och China Telecom och de här. Och sen under de följande 10 åren så börsnoterar man ju bransch efter bransch, att bankerna kom, försäkringsbolagen kom, oljebolagen, kolgruvorna, kraftverksbolagen. Och sen har liksom man har tagit en bransch i taget. Ja, och de statsägda bolagen. Och sen då sista 10-15 åren så har det varit väldigt mycket fokus i Kina på internetföretagen. Det vi kallar för plattformsbolag.
Ja, det har varit hela världen egentligen.
Ja, det har ju varit en global trend. Men i Kina har det ju haft bolag som Tencent och Alibaba och JD.com och NetEase, alla de här. De har ju blivit helt dominerande i och med att de valde ju att notera sig på den amerikanska marknaden på Nasdaq. Och fick tillgång till väldigt mycket utländskt kapital. Så de blev ju snabbt väldigt stora och växte väldigt fort. De bolagen var ju inte alls med från början, utan det är ju drivet av privata entreprenörer. Många av de här bolagen har inte ens 10 års historik. De första kanske har 20 års, eller bara har vi 20 års historik då, och Tencent. Så det har varit en stor förändring både i i börsutveckling och branschsammansättning och vilka bolag som är störst i marknaden så att säga. Mm, och det var ju bara Kina. Så att när jag började med Asien då, 1991, då var det ju Japan som jag nämnde som man investerade i. Och så var det ju länder i Sydostasien. Och det var ju framförallt, det var ju Hongkong då. Mm. Och Singapore och Malaysia. Och så lite Thailand och kanske Indonesien. Det var ungefär det man tittade på.
Ingenting Indien?
Indien var inte med då för att Indien kom inte förrän senare, slutet på 90-talet. Så att Indien började avreglera sin ekonomi först 1991. Okay. Och det var ju Dr. Singh som utförde den avregleringen, som senare var premiärminister under 10 år i kongresspartiets regering då. Från 2004 till 2014. Det var han som avreglerade och började öppna Indien mot omvärlden. Så att sen Indien blev självständigt 1947 så var det under väldigt lång tid ett land som drevs av socialistiska ideal. Som inte hade så stora ambitioner just när det gäller export och handel. Utan det var mera importsubstitution. Det vill säga att man tillverkade det som Indien behövde i Indien.
Ja, just det.
Och aktiemarknaden, Indien har ju en 100-årig historik av börshandel, men den var inte öppen för utlänningar förrän någon gång efter 95.
Okay.
Så när jag åkte till Indien då första gången 1995 för att ta reda på lite mer om hur det fungerade och sådär. Mm. Vi träffade en hel del bolag som fortfarande finns kvar redan då. Mm. Sen var vi nere i Citigroups i Påval för att se hur hanteringen av värdepapperna gick till. Och då var det så att varje aktie var ett A4-papper som skulle stämpla, det som skulle skickas vid ägarbyte, så skulle det här A4-pappret skickas till utgivande bolag för att stämplas om på baksidan.
Alltså stämplas på riktigt för hand liksom?
Ja, en aktie var ett A4-papper, så köpte man 100 000 aktier, så var det 100 000 pappersark som skulle skickas till Reliance Industries eller Mahindra för att de skulle registrera om ägar. Det är ju en ägarbok, va?
Mm.
Det var ju pappersbaserat på den tiden, innan VPC-systemet kom. Mm. Men problemet var att bolagen hade olika ambitionsnivå på hur bråttom det var med det där. Så att i vissa papper så släpar ju ägarlistan väsentligt, så ingen visste vem som ägde vad. Ja, så sen tog det några år.
Är det som kallas oinvesterbart?
Nej, ja, det vet jag inte. Men sen tog det några år så fick man ordning på det här. Så nu, idag är det ju helt annorlunda. Idag har man ju ett modernt VPC-system. Allting är digitalt. Så att idag är det ordning.
Mm, det
så att, men, svar på din fråga. Det har hänt väldigt mycket på 30 år.
Men det förstår jag verkligen. Om man tittar då sista typ 15 åren så har ju inte Asien varit lika, vad ska man säga, lika hett som västvärlden har varit. Kollar man liksom på börskurserna så är USA upp enorma procenttal, och där är ju inte Asien riktigt, även om Asien för ett antal år sedan ansågs vara liksom det häftigaste. När jag var rådgivare på liksom 2005 till 2010 ungefär, så hade jag ju emerging markets och Asienportföljer i alla mina kunders liksom portföljer. Men det ser man inte lika mycket idag. Har riskspridningen blivit sämre, tror du, eller är det liksom att folk är rädda för Asien?
Jag tror inte de är rädda för Asien. Det är en komplicerad fråga att svara på. Jag tror det är flera faktorer som har påverkat hur allokeringen ser ut. Men det har ju hänt alltså 10-15 år, att sammanfatta det är ju rätt svårt, för det är en lång tidsperiod.
Ja,
men det går tillbaka till tiden för den globala finanskrisen som då utbröt ut hösten 2007. Mm. Tar man till exempel den kinesiska marknaden så nådde den sin absoluta topp sista oktober 2007.
Mm.
Och därifrån fram till idag så har faktiskt kinesiska aktier noterade i Hongkong, ska jag då lägga till. Mm. Inte lokala aktier, utan kinesiska aktier noterade i Hongkong bara stigit med 3%. Mm. Och då är det i svenska kronor.
Mm.
Och då har man en väsentlig valutavinst på asiatiska aktier mot kronan. De sista 10 åren. Så att under samma period så har ju till exempel Stockholmsbörsen gått upp med 255% och S&P har gått upp 630%.
Mm.
Men ett brett Asienindex under samma tid då har gått upp 130%. Kina bara 3%. Men Kina är ju den största en väldigt stor del av ett Asienindex. Kina, som mest var ju kinesiska aktien över 40% av ett regionalt Asienindex. Mm. Alltså Asien exklusive Japan.
Och vad är det idag?
Idag är det bara 24%.
Ja, det är så pass mycket ändå.
Så det är de sista åren som Kina har gått så mycket sämre. Som har påverkat mycket. Men varför placerare har valt att ha mindre fokus på emerging markets eller på tillväxtländer de sista 10 åren. Dels så tror jag att det har att göra med priset på pengar. Och det sätts ju naturligtvis i USA av Fed. Mm. Och då hade vi ju en väldigt lång period efter finanskrisen av låga räntor. Som borde göra att riskaptiten ökar. Så att i teorin så borde ju då pengar ha gått till Asien. Men istället så känns det som att väldigt mycket kapital har fokuserat på hemmamarknaden på USA. Det har nog mer att göra med alla de olika kriser vi har gått igenom. Alltså väldigt många kriser av geopolitisk karaktär de sista 5 åren då, men även i längre perspektiv, gör ju det att kapitalet blir mer försiktigt. Mm. Så vi har ju en lång trend de sista 10 åren med en starkare dollar, alltså kapitalflöden tillbaka till USA. Och sen de allra sista åren så har vi haft en dramatisk stigande kapitalkostnad då, som styrs av Fed. Mm. Och det har ju förstärkt den här trenden att pengarna går tillbaka till inhemska marknaden. Mm. Den andra långsiktiga trenden, det är ju att under de här sista 10 åren, det är ju att passiv förvaltning har tagit väldigt mycket mark.
Verkligen.
Jämfört med aktiv förvaltning. Och då är det ju så att passiv förvaltning, där replikerar man ju, oavsett om det är en indexfond eller en ETF eller vad det kan vara, så domineras ju det av några 3-4 amerikanska firmer. Det är BlackRock och Vanguard och State Street och någon till som har den här marknaden. Och det beror ju helt på vad de ger ut för papper då. Så en ETF till exempel, det är en börshandlad fond. Den har ju som uppgift att replikera ett marknadsindex. Och de här flödena har ju styrt väldigt mycket hur allokeringen ser ut. Mm. Så det är en faktor som har styrt det här.
Och de har inte fokuserat så mycket på att ge ut då ETF-er mot emerging markets?
Inte till Indien än så länge. Däremot så var ju BlackRock väldigt ambitiösa när det gällde att ge ut ETF-er på Kina för 5-6 år sedan. Mm. Där fick man ju initialt in ganska mycket pengar. En hel del av de pengarna gick ju in i kinesiska aktier, de här techbolagen då. Mm.
Som var stora index.
Som var stora index. Och efter att MSCI tog ju in de här stora techbolagen i sitt index för 5 år sedan. Mm. De vägde ju som mest kanske 20% av ett Asien-index. Mm. Bara de kinesiska techbolagen, för att de blev så stora så snabbt. Mm. Men om vi tar... sen en annan brytpunkt var ju egentligen i 2018. Eller Donald Trump blev ju vald i december 16.
Yep.
Men i juli 2018 så inledde ju han sitt handelskrig med Kina. Mm. Och det har ju förändrat världen på många sätt. Så att det här handelskriget eller de här tarifferna som har införts gradvis, det har ju stört världshandeln och det har stört relationen mellan USA och Kina. Och sen har ju Biden-administrationen fortsatt på den inslagna vägen, även om man inte har slagit lika hårt på trumman när det gäller retoriken mot Kina, så har man ändå faktiskt stramat åt ytterligare, och inte minst då när det gäller export av teknologi från USA till Kina, och man har begränsat vilken typ av halvledare som Kina kan få tillgång till. Mm. Så alla de här faktorerna då har ju påverkat intresset för att investera i framförallt i Kina. Men jag kan tänka mig att det också har påverkat globala placerares vilja att äga asiatiska aktier. Mm. Så det har ju påverkat även hur man ser på Taiwan till exempel. I och med att USA och Kina har olika syn på hur Taiwan ska administreras, som man uttrycker det så. Mm.
Jo.
det har ju påverkat prissättningen på aktier i Taiwan från tid till annan. Mm, eftersom klart. Globala placerare har tyckt att det har varit för hög risk att äga aktier i Taiwan eftersom man inte har kunnat bedöma den risken. Mm. Men det är väldigt stor skillnad på hur olika länder har utvecklats under de här åren. Vi kommer ju prata om Indien om en stund då, men Indien har ju det landet som avviker mest då från den här generella bilden av Asien. Mm. Och då i positiv bemärkelse så att Indien har gått väldigt starkt de sista 5 åren. Och det finns ju goda skäl för det, så att säga.
Mm, vad är de goda skälen för det framförallt, som du ser?
Jag brukar säga så här att historien har ju en tendens att upprepa sig, och min bedömning är ju att Kina befinner sig i ett läge ungefär där Japan var för 30 år sedan, 92-93. Och för er som inte kommer ihåg det, så Japan hade ju sin tillväxtperiod under 80-talet som ledde till en bubbelekonomi, och man hade väldigt hög belåning, fastighetspriserna rusade, man gjorde stora förvärv utomlands. Men det ledde sen till en fastighetskrasch och en bankkris där man hade stora ackumulerade kreditförluster i systemet som har tagit i stort sett 30 år att lösa för Japan.
Det ledde
till
nu alltså.
Ja, fram till nu. Det är först i förra veckan, eller om det var igår, som Nikkei-index gick igenom sitt tidigare rekord från 89. Men man hade 20-25 år av deflation i alla fall, som ledde till att konsumenterna valde att spara sina pengar och betala sina huslån snarare än att konsumera. Mm. Och Kina är i början eller mitten av en sån situation. Det är inte exakt lika, men det är väldigt, väldigt många faktorer som sammanfaller där. Demografi, skuldsättning, läget på fastighetsmarknaden. Mm. Så det är Kina. Och Indien å andra sidan befinner sig där Kina var för 20 år sedan. Mm. Återigen, det är inte en perfekt jämförelse. Det är många saker som skiljer sig i de här ländernas sammansättning. Men när det gäller tillväxtpotential så tror jag att Indien befinner sig i början av en väldigt positiv tillväxtresa som kan räcka 10-15 år. Mm. Och det som talar till Indiens fördel är ju då framförallt demografin. Där Kinas befolkning nu sjunker för första gången sedan 1960. Mm. Och 1960 så berodde det på Maos misslyckade politik, det stora språnget som ledde till att 5 miljoner människor dog i hungersnöd. Mm. Men nu beror att det minskar nu beror på att man har haft 30 år av ettbarnspolitik.
Mm, precis.
Som man inte kan få ordning på. Så att Kina tappar ju arbetsför befolkning, medan Indien har en väldigt fördelaktig demografi. Så att i Indien så brukar vi säga att halva befolkningen är under 30 år. Och Indien adderar 90 miljoner människor till sin arbetskraft de kommande 6 åren. Mm. Så det är en väldigt viktig drivkraft.
Och om man bara, för de som inte förstår varför det här med demografi är så viktigt. Varför är det här med att 90 miljoner nya människor kommer ut i arbetsmarknaden i ett land viktigt för till exempel BNP och tillväxt och sådana saker?
Ja, men det är väl ganska självklart att tillväxten drivs ju av människor som kommer i arbete och får pengar i fickan, och det finns ett uppdämt konsumtionsbehov även i Indien. Deras levnadsstandard ligger ju långt efter västvärldens levnadsstandard. Även om medelklassen har fått det ganska bra redan, så finns det ändå flera lager i den undre medelklassen som vill lyfta sig i håret och jobba hårt för att få ett bättre liv. Så att dessutom så är ju Indien då, har ju också gått om Kina i rent antal, alltså befolkningsstorlek på 1,4 miljarder. Andra fördelar är att Indien är ett engelskspråkigt land.
Just det.
Det är inte Kina. Sen har man ju då, man har demokratiska val. Det har vi inte i Kina. Och faktum är att vi har ett val nu, ett nationellt val som kommer att gå av stapeln i april. Mm. Som vi kan tala mer om senare. Så det är ju en stor fördel.
Just att de är demokratiska måste väl också tilltala västlandets kapitalinvesterare lite mer också. Att de känns lite mer som oss rent hur landet styrs, eller vad tror du?
Jag tycker att det betyder lättare när man kommer till Indien och träffar företagsledare att identifiera sig med hur företagen styrs och hur de ser på det här med företagande. Och det är mycket lättare att känna igen sig och förstå hur de tänker. Så vi har en gemensam målsättning för hur man bedriver företag med lönsamhet. Och hur man bedriver företagande med lönsamhet också för minoritetsaktieägare. Mm. Det här med utdelningar och annat som är viktigt. Och det är så att rent strukturellt så är det en stor skillnad mellan Kina och Indien, så att vidare att i Kina är det fortfarande en väldigt stor del av näringslivet statsägt. Mm. Medan i Indien, vi har ju statsägda bolag i Indien också självklart, men det är en betydligt större andel privatägda och entreprenörsdrivna bolag i Indien än i Kina. Och de verkar i miljöer där de tillåts växa och tillåts tjäna pengar. I Kina de sista 10 åren, eller framförallt de sista 5 åren under Xi Jinping då, så har ju privata entreprenörer kommit i strykklass, och det har ju varit, bara sedan 2021 har det varit en rad branscher som har reglerats hårdare, mm. fått nya förutsättningar för sin verksamhet, vilket gör att entreprenörerna inte är lika villiga att investera kapital i framtida tillväxt, utan man drar öronen åt sig och blir mer försiktiga. I Indien då så har vi nu ett läge, förutom att man har en bra grund i demografin och man har en engelskspråkig befolkning och man har ett bra utbildningssystem där man utexaminerar ett antal 100 000 ingenjörer varje år från universiteten. Så är det också så att Narendra Modi, som styr BJP-partiet då sedan 2014, han har suttit 2 mandatperioder av 5 år.
Blir den tredje, tror du?
Det är mycket möjligt att han blir återvald. Det finns inga legala hinder för Modi att bli återvald nu i april-maj. Och det är det som de flesta tror kommer hända. Mm. Eftersom oppositionen är väldigt splittrad. Det finns 29 oppositionspartier som har gått ihop i en koalition.
Mm-hmm. 29 partier?
Ja, 29.
Det är värre än i Sverige.
Det största av de här partierna, det är ju kongresspartiet som styrs av familjen Gandhi. Ah,
okay.
Men de har bara stöd av 13% av väljarkåren. Mm. Och de andra partierna är ju väldigt små. Så de har egentligen bara en sak gemensamt, och det är att de vill störta Modi. Sen är det ett antal olika särintressen som ska samsas i en sån koalition. De har nu döpt sig till INDIA, det vill säga India, vilket det kan tyckas vara fiffigt.
Det är någon reklam.
För att utmana Narendra Modis kollektion som heter NDA.
Jaha.
Men det är en side note. Så att ingen tror att de kommer lyckas, speciellt som att de saknar en stark ledare. Så att Rahul Gandhi, som nu styr kongresspartiet, han är inte speciellt populär och han är inte en stark ledare.
Nej.
Han har misslyckats i tidigare val. Och det är egentligen hans mamma då, Sonia Gandhi, som styr partiet. Men hon är gammal och skräpplig, så att hon kommer inte vara frontfigur.
Men det går ju arv, alltså partiledarskapet går i arv då i ett demokratiskt land.
Ja, så att vi brukar ju säga att Indien är världens största fungerande demokrati. Men det är klart att det har inte alltid varit ett perfekt system.
Nej.
Framförallt, jag ska inte sticka under stol med att Indien har tidigare haft väldigt stora problem med korruption. Mm. Och det är ju känt för sin korruption. Och inte minst då under de tidsperioder som landet har styrts av just familjen Gandhi. Mm. Och kongresspartiet har alltid varit väldigt korrupt och väldigt mycket konstiga saker som har uppträtt där. Mm. Men det jag vill säga nu i positiv bemärkelse är att sen Modi kom till makten 2014 så har han ju då inte bara ställt upp inom vad gäller korruption. Han har också förenklat regeringens byråkrati, minskat antalet departement, kortat beslutsvägarna. Och då ska jag säga att BJP är ett hindu-nationalistiskt parti. Det är också marknadsliberalt, så att man har ju verkat och varit positiv för ekonomisk tillväxt och för positiva till privata investeringar och allmänt sett verkat för att öka välståndet hos befolkningen. Så att han har ju blivit väldigt populär, för att även människor och familjer som bor i fattigare delar av landet har fått det bättre under hans period. Sen finns det naturligtvis alltid, som i alla länder, finns det ju kritiker, och det finns alltid minoritetsgrupper som känner sig förtryckta. Och det finns ju en muslimsk minoritet som inte erkänner Modi. Eller som tycker att de är förtryckta då. Så det ska man inte glömma bort, att de finns där.
Men samtidigt, i ett land med 1,4 miljarder människor, klart att det kommer bli väldigt stora grupperingar i antal. Jag menar, 7% är typ 100 miljoner människor.
Alltså Indien är ju inte, alltså det är ju ett land, men det är ett ganska sammansatt land. Det är 29 delstater, så det funkar till rätt stor del så fungerar det som en federation med 29 delstatsregeringar som i alla fall tidigare har haft en rätt hög grad av självbestämmande.
Okay.
Sen har du en centralregering där BJP och Modi är premiärminister. Under Modis tid så har ju makten flyttats gradvis från delstatsregeringen till den centrala regeringen. Så han har ju tagit ett starkare grepp om hela landet. Men det är också sammansatt så tillvida att det är en mängd olika kulturer, en mängd olika religioner, en mängd olika lokala språk som samsas. Så att det är inte en homogen befolkning.
Ja, men klart, ska man få fart på så mycket folk så känns det som att man behöver någon som styr båten, så att säga. Så inte alla ror åt olika håll, för då blir det ingen vidare fart, tänker jag, på fartyget.
Nej, så kan det ju vara. Så att, men en viktig sak som jag vill gärna prata om, det är ju vad han har gjort under de här 10 åren.
Och, han verkar väldigt reformvänlig.
Så att under Modis 10 år vid makten så har han genomfört en rad ekonomiska reformer som har varit rätt stora och tidvis känns rätt jobbiga för människor som bor där och för företagarna. Men över tiden har de här varit väldigt positiva och nu lagt grunden för Indiens potential att fortsätta växa. Kanske med så mycket som 7-8% framöver per år i BNP. Och några av de här reformerna som är värda att nämna då är att redan i december 2016 så ogiltigförklarade han 80% av alla sedlar i cirkulation över en natt utan förvarning. Och det kan ju kännas drastiskt. Och det skapade också en hel del problem. För man hade några veckor på sig att växla in sina gamla sedlar som man hade i madrassen till nya. Så det var ju köer utanför alla bankkontor. Men syftet med det här var ju att få in, ska inte säga illegala pengar, men väldigt mycket pengar som inte var en del av det legala systemet. Eller som inte var en del av den formella ekonomin. Genom att göra den här reformen så fick man in kontanterna i banksystemet eller i försäkringssystemet. Och pengar som finns på bankkonton, då vet man vem som äger pengarna och då går också tillgångarna att beskatta. Mm. Så det här var ju en kampanj för att bekämpa korruption.
De går ju såklart också att låna ut.
Ja.
Så om inte banken har några pengar på kontorna, då är det svårt att låna ut dem till något företag som behöver dem för att växa, tänker jag.
Det här var också en kampanj mot korruption och illegala pengar, så tillvida att man sa att man skulle kontrollera mycket hårdare illegala pengar som var gömda i fastigheter och i guld. Mm. Och det spädde ju på då intresset för att flytta kapital in i mer legala former. Men det här ledde ju i alla fall till att när pengarna väl kom in på banken så har man ett kapital som söker avkastning. Och det bästa sättet att få avkastning på pengarna var att investera dem på börsen. Mm. Så att det här var startskottet till en väldigt stark trend av att inhemska investerare sökte sig till börsen då, antingen direkt i aktier men ofta genom aktiefonder eller via försäkringsbolagens investmentprodukter.
Just det.
Och det har ju fortsatt under de här åren då.
Okay.
Det som sen hände var att man i juli 2017 genomförde en nationell momsreform. Tidigare hade man haft olika skattesatser i varje delstat. Mm-hmm. Och då införde man en nationell momsreform så att alla betalade lika mycket skatt på samma varor i hela landet. Mm. Och det har varit väldigt framgångsrikt, för i samband med att man gjorde det så har man också digitaliserat en stor del av skatteunderlaget. Så att till exempel alla varor som transporteras på en lastbil har en digital kod så att man kan se exakt vem som äger lasten, vart den är på väg och hur den ska beskattas. Sen tog man bort tullar som var mellan alla delstater. Så tidigare var man tvungen att betala tull när man passerade en delstatsgräns. Vilket gjorde att om man var verksam i hela Indien så var man tvungen att ha 29 lager för att kunna distribuera inom en delstat. Och det är ju ganska ineffektivt. Så man har också då byggt ut transportvägarna vilket gör att varor kan transporteras billigare och mer effektivt inom landet. Det man sen gjorde var, den tredje viktiga reformen var att man har gjort en storstädning i banksystemet. Och det här inleddes redan 2013 när Raghuram Rajan kom in som centralbankschef. Och han var tidigare chefsekonom på IMF. Så han har ju då en internationell bakgrund med väldigt, väldigt högt anseende.
Yep.
Och sen blev Modi vald då i maj 2014. Så vad Rajan sa till Modi var det att inflationen var 12% då vid det här tillfället.
Okej.
Okay. Då sa, så det här var ju Indiens dream team. Mm-hmm. Radian sa då till Moody att om du kan få ner inflationen till 5% så kan jag sänka räntan.
Vad låg räntan på då? Var det?
Räntorna var höga, jag kommer inte ihåg, men det var att huslån kanske kostade 12% eller ännu mer. Billån kostade 20%. Mm. Så det var höga räntor. Men om du kan få ner inflationen så kan vi sänka räntorna och få igång investeringscykeln. För då hade det stått still då sen den globala finanskrisen 2007. Även Indien drabbades ju av kapitalbrist under som en följdeffekt av den globala finanskrisen.
Yep.
Ja, då hade Modi lite tur då. Det var inte hans egen förtjänst utan han hade lite tur för att en stor del av Indiens budgetunderskott bestod av subventioner av olja så att man sålde bensin vid pumpen till lägre pris än vad det kostade att köpa in. Det var en stor utgift i statsbudgeten. Då gick oljepriset ner hösten 2014 så att han kunde ett slag kunde han slopa oljesubventionerna vid pumpen. Mm. Och vips så hade han då sparat väldigt mycket pengar i statskassan. Det här är ju alltså en grundkurs i nationalekonomi. Det som då händer när man får bättre ordning på sina statsfinanser det är att förtroendet för Indien som land och därmed för valutan ökar. Mm. Och då kan man notera att så sent som i september 2013 så var Indien del av den famösa klubben The Fragile Five. Alltså länder med väldigt svag valuta som Sydafrika, Turkiet, Indonesien och Indien och någon mer. Mm. Men det här kom man ur då tack vare att man fick ordning på finanserna. Man fick ner underskottet. Valutan blev stabilare. Inflationen sjönk då när oljepriserna kom ner. Så att i januari 2015 så var inflationen nere på 5-6% och man började sänka räntorna. Och det var början på Indiens investeringscykel.
Just det.
Det man sen gjorde var att Radian sa det, nu ska vi ta tur med kreditförlusterna i banksystemet. Så man införde på några få år ett väldigt mycket hårdare regelverk hur bankerna ska rapportera sina kreditförluster. Mm. Och det här var ju naturligtvis en smärtsam process, inte minst för de statsägda bankerna.
Det är klart.
Som då hade största andel kreditförluster i systemet. Mm. Inte minst då för att man hade kanske 20 års tid hållit på med så kallad evergreening där man gav ut nya lån till de som hade sämst finanser för att de inte skulle gå omkull.
Ja, exakt.
De privatägda bankerna som vi har ägt har inte haft den typen av förluster. Men alla banker fick då göra större reserveringar vilket slog direkt mot resultaträkningen under ett par, tre år. Men det var en helt nödvändig upprensning för att komma igång. Och nu är man igenom den cykeln så att idag så är bankerna i bättre skick än någonsin tidigare. Det man också gjorde var att man initierade en ny konkurslagstiftning och en ny konkursdomstol som gjorde att bankerna kunde realisera tagna panter.
Okay.
Tidigare kunde det ta 10 år i indisk domstol att få realisera panten. Alltså det stod egentligen still då.
Och då blir man ju klart som bank mer restriktiv med att låna ut pengar.
Ja, precis. Så att vi hade ett policyvakuum på nästan 10 år då bankerna inte var villiga att finansiera nödvändiga infrastrukturprojekt. Men tack vare att man nu har kommit ur det här, gamla förluster är lösta. Det finns en fungerande konkurslagstiftning. Bankerna är nu välkapitaliserade. Så sent som för ett halvår sedan så hade man rekordhöga marginaler på 5 procentenheter i räntemarginal. Kreditförlusterna är på 20 års lägsta. Så att hela systemet är nu riggat för tillväxt. För att det är ju så i Indien att allting som ska konsumeras eller allting som ska byggas, investeras, behöver finansiering. Mm. Och då kan bankerna vara med och ordna detta. Så nu har vi alltså ett läge där Indiens stat har dubblat sina skatteintäkter de sista 5 åren. Mm. Tack vare de här reformerna som jag nämnde. Så att man har breddat skatteunderlaget. Man har faktiskt sänkt skatten på företagande men ändå dubblat skatteintäkterna. Så tack vare högre skatteintäkter så kan staten nu, och det har man gjort i de 3 senaste årens budgetar som kommer i februari varje år, ökat andelen statliga investeringar i infrastruktur. Så staten ökar sina investeringar. Privat kapital kan också öka investeringar. Indien har traditionellt inte varit duktiga på export av varor utan man har haft export av IT-service, och sen har man haft en hel del tillverkning i läkemedelssektorn, så kallad offshoring då, när man tillverkar läkemedel på export. På licens, förlåt. Som sen går på export. Mm. Så det har varit de stora exportintäkterna. Men eftersom Indien är så beroende av att importera energi, då, olja och gas, så har bytesbalansen varit negativ. Så att man har haft tre underskott. Men statsskulden har ju blivit bättre i och med att man nu har fått bättre ordning på finanserna. Det här genidraget då, att ta bort oljesubventionerna när man hade tillfälle, det har ju förbättrat balanserna avsevärt och också minskat statsskulden från det läget. Men jag kan inte svara på hur stor del det är av BNP. Nej. När det gäller hushållssparandet så finns det naturligtvis skulder även bland privata hushåll, och det är framförallt för bostäder då, huslån. Men det finns också ett stort netto hushållssparande, alltså tillgångar. Så man har mycket lägre skuldsättning i Indien, skulle jag påstå, jämfört med Kina. Jag har inte jämfört med Sverige, men så att jag är inte speciellt orolig för hushållens balansräkningar.
Nej, och de är ju rimligt, så borde de vara ganska nyinna det här med att låna pengar till och köpa saker, jämfört med västvärlden som har gjort det väldigt, väldigt många år.
Alltså bankerna i Indien, framförallt de privata bankerna, är ganska konservativt skötta.
Okay.
Så att om man tittar på, vi kallar det för loan to deposit ratio, alltså utlåning i förhållande till inlåning, så är det under 100%.
Okay.
Och det beror ju också på att man har regler för vilken kapitalreserv man ska ha. Ofta ligger det på 75-80%. Och många västerländska banker kör ju med leverage. Att man har ju inlåningen förstås, men sen ger man ju också ut bostadsobligationer. Så man lånar ju ut flera gånger balansräkningen.
Exakt.
Jag vet inte vad vi har för leverage på svenska banken, men jag skulle vara förvånad om det inte var över 100%. Men så indiska banker är ju konservativt skötta, och man ska dock lägga till att även i Indien så har ju då privata krediter för konsumtion ökat de senaste åren. Så det har ju varit en av motorerna bakom banksystemets vinsttillväxt de sista 5 åren, att öka utlåningen till konsumentkrediter utan säkerhet.
Okay.
Så det är ju en varningsflagga som man kan hålla lite koll på. Så vi har börjat se exempel på att utlåning av små belopp till konsumentkrediter utan säkerhet i de digitala kanalerna, och då talar jag om bolag som har samma affärsmodell som Klarna, alltså väldigt små belopp för konsumentkrediter, där har man sett eskalerande kreditförluster. Men det har centralbanken i Indien nu agerat på redan i oktober, för att bromsa den utvecklingen. Så att man har koll på det. Men man bör vara lite försiktig beroende på vilken bank man ska investera i då.
Det är klart.
Men framförallt de digitala kanalerna har visat sig att där har utlåningen skett med sämre kreditkontroll.
Och värderingsmässigt, om man tittar på börsen. Alltså är den väldigt dyr? Alltså om man pratar P-tal, som jag tror att de flesta lyssnare vet vad det är. Liksom, är det 10 P-tal eller är det 30 P-tal, eller var ligger det någonstans?
Då måste jag citera Warren Buffett. För att det är mycket som man inte hittar på själv, utan Warren Buffett har ju sagt många av de smartaste sakerna redan. Jag tror att man kan tillskriva honom att han brukar säga så här: price is what you pay, value is what you get. Så det är ju så att indiska aktier är ju förhållandevis högt värderade, ja.
Jämfört med
sin egen historik och jämfört med andra länder i Asien. Så att om vi tar får betala 19 på vinsterna för nästa år, får du betala 19 gånger vinsten för index. Sen finns det ju bolag som är väsentligt högre värderade än så. Så att värderingspremiet nu, om man jämför Indien mot Kina, är ju på rekordhög nivå. Du kan köpa kinesiska aktier, om man nu tror på den vinsten som de rapporterar, på 8 gånger vinsten.
Men så
och indiska på 19. Och den indiska värderingen ligger då en standardavvikelse över Indiens historiska genomsnittsnivå. Okay. Så den är ju, men den har tidvis varit ännu högre jämfört med sin egen historik. Men 19 gånger, är det dyrt eller billigt? Ja, jag vet inte. Vad får du betala för amerikanska aktier? Det är ju en bit över 20 gånger vinsten. Det är...
Och de största bolagen är ju långt över 20 i USA.
Ja, svenska aktier kanske är billigare. Jag vet inte vad de ligger på. 16, 17 kanske. Ja, men 18 kanske i vissa fall.
Jag tänker Nvidia, om vi tar det som är det hetaste bolaget i världen, ligger väl på 65 i P-tal nu. Men ja, det är ju... för några månader sedan så var det ju 150, men ändå är aktien upp 50%. Så att...
Jo, det finns ju alltid bolag som sticker ut. Ta Tesla till exempel.
Ja,
då,
exakt.
Men som snitt så är ju amerikanska aktier dyrare än indiska. Men indiska aktier är inte helt gratis heller.
Nej.
Men det som jag brukar säga då är att när man investerar i indiska företag så får man allmänhet bolag som är väldigt fokuserade på sin affär. Mm. På att utveckla sin affär, skapa tillväxt över tiden med lönsamhet. Det är ju inte alls svårt att hitta bolag som har en rentabilitet på 20-25%. Och jag kan utan vidare räkna upp 5-6 bolag som kommer dubbla sina affär på 5 år. Mm. Alltså som har en kontinuitet i sin affär och sina affärsmodeller som gör att de kan växa omsättningen med 15% per år. För det är allt som krävs rent matematiskt. Att växer du kontinuerligt 15% per år så har du dubbla affären på 5 år. Och allt annat lika då, så om man dubblar affärens storlek så borde det vara värt dubbelt så mycket om 5 år.
Mm. Och likadant tänker jag, om du är i ett land som har 7-8% i BNP-tillväxt, så finns det ju en grunddrift i tillväxten för ett bolag. Om du bara växer som ekonomin så har du 8% tillväxt. Så att det är ju lättare för ett indiskt bolag att nå 16% per år om du är duktig, än i typ Sverige nu där vi har minustillväxt till och med, att nå 15% per år. Förstår du? Eller tänker jag fel? Och du får rätta mig.
Du har helt rätt. Det här är jätteintressant. Nu ska vi ta ett annat räkneexempel här.
Mm.
Återigen då, så är det Kina jämfört med Indien. Och då är det så här, ja men Kina rapporterade BNP-tillväxt på 5,2% för någon månad sedan. Och så undrar alla varför det går så knackigt för kinesisk ekonomi. Och varför man inte genomför fler stimulansåtgärder.
Mm.
Då kommer rådgivarna till Xi Jinping som är president där. Eller han är ordförande i partiet.
Yep.
Ja, vi måste stimulera mer, vi måste sänka räntan, vi måste se till att konsumenterna kan köpa mer. Men vad då? Vi hade ett mål att växa 5%, vi växer med 5,2. BNP växer över målet, vi behöver inte göra någonting. Men då är det så att Kina har en deflation på 2,5-3%. Så att BNP mäts ju i reala termer. Så när vi säger att BNP växer med 5,2, då är det i reala termer. Och normalt sett så har man inflation, och då får man ju naturligtvis justera för inflationen. Men i Kina då har man deflation.
Mm.
Så att om man ska räkna baklänges då för att få fram den nominella tillväxten i samhället, då får du ta 5,2 minus 3. Då hamnar du på 2,5% tillväxt. Mm. Nominellt.
Mm.
Tar du samma räkneoperation i Indien, så har vi en real BNP-tillväxt på 7 eller 7,5% som det var för kvartal 3. Det lär väl handla på 7% om det. Inflation, där har man inflation, så inflationen är på 5%. Så i Indiens exempel så har du då en tillväxt nominellt på 12%. Så i ett system som växer med 12% så är det inte så konstigt om företagen kan öka sin vinst med 15-20%. Men i ett system som växer, för att företagsvinsten mäts i nominella termer. De brukar man inte justera för inflation eller deflation, utan där säger man att det här är så mycket det växer. Så ett system som växer, när ekonomin växer med 12%, då kan man öka vinsterna med 15-20%. Men ett system som Kina då, som bara växer med 2% nominellt, det är ju inte så konstigt om vinsterna bara ökar med 0-5%.
Nej, precis.
Och dessutom så är det så att när man har deflation, det är ju en ekonomisk fälla. Då blir alla genast mer försiktiga. Man blir orolig för sina tillgångsvärden. Man börjar betala mer på sina skulder. Man stryper sin konsumtion. Det är en nedåtgående spiral som är väldigt skadlig. Det har vi sett i det japanska exemplet.
Mm, ja, verkligen.
Så där
det tar lång tid att komma ur det med.
Och då kan man ju fundera på vad man får när man köper de här tillgångarna till olika prisnivåer. Då.
Mm.
Och då kan man ju verkligen fundera på om Kina verkligen är mer attraktivt på 8 gånger vinsten än vad Indien är på 19 gånger vinsten.
Nej, men jag
för det är helt olika materia man får.
Jag håller med. Men då om vi kollar på din fond då, Carnegie Indian Fond, som vi ska prata lite mer om nu. Är den indexnära eller är den, alltså, bryr du dig alls om indexvikter så att säga? Och vilken bransch är största indiska index?
Okej. Ja, vi har ju på Carnegie Fonder jobbar vi med aktiv förvaltning. Mm. Så att vi har ju då ganska koncentrerade portföljer. Mm. Så i Indienfonden har vi som mest 40 bolag.
Okej. Okay. Hur många finns det index?
Det finns olika. Det finns, jag tror det finns 4000 eller 5000 börsnoterade bolag i Indien. Men många är ju väldigt små.
Ja, såklart.
Så att, det mest populära indexet innehåller 500 bolag. Mm. Det är ett ganska brett index som innehåller både små och medelstora bolag. Alla de är inte likvida. Tar man ett smalare index så har det ju, det finns ju ett index som är Nifty till exempel, det innehåller 50 bolag. Det är de 50 största bluechippen. Yep. MSCI som vi tittar på ibland innehåller väl 70 eller 75 bolag. Mm. Men då har man inte med små och medelstora bolag i det indexet.
Men vilka branscher är störst? Är det finans som är störst? Eller är det
bank och finans är ju störst.
Ja, det är så. Ja.
Det är väl nästan... Nu har jag inte det med mig här, men det väger väl 28% av marknaden ungefär. Mm. Sen är ju IT-service väldigt stort.
Ja, just det, precis.
Nu är det ungefär 15% av index.
Bangalore är typ en av de få städerna man känner till i Indien, förutom kanske Calcutta och Delhi.
Bangalore har länge varit centrum för IT-serviceindustrin.
Exakt.
Så bank och finans är ju 28% av index, om man nu ska kolla på det. Och IT-service är 15%. Sen är ju... det vi kallar för kapitalvaror eller sällanköpsvaror är ju rätt stort.
Okay.
Det kanske är 12-13%. Och sen har du ju dagligvaror. Mm. Kanske 8%. Telekom är inte så stort, det kanske är 5%. Energi, oljebolagen, det finns en hel del oljebolag noterade. Det är nog nästan 10% faktiskt. För att ett av de största bolagen Indian Reliance Industries väger enbart det bolaget väger 10%.
Ja, okej.
Okay. I sig själv, så det är nog mer, alltså oljebolagen är nog kanske 12-13%.
Men vad har du fokus
på? Och så har du ju råvaror då som är 7-8% av index. Mm. Och så har vi industribolag. Men de största är ju IT-service och banker. Mm.
Och i din fond, ser det likadant ut där eller är det...
Det ser inte likadant ut där. Så fonden är fokuserad. Vi fokuserar på att köpa välskötta bolag med hög kvalitet, bra management. Vi gillar bolag som är lönsamma givetvis. Så vi köper inte förhoppningsbolag som kanske går med vinst om 5 år.
Nej.
Så vi har inte varit så aktiva när det gäller nya IPOs. Framförallt inte inom internet- och techsektorn då, där det kan vara svårt att bedöma kvaliteten. Så det är en ganska konservativ urvalsmetod. Och det har att göra med att Indien är ett stort land, det är långt borta. Man måste vara försiktig. Mm, och det är ju kundernas pengar som det handlar om. Men det har också betalat sig över 10 år att äga de bolagen som är bäst skötta med bäst management och högst kvalitet. Mm. Sen har vi en annan käpphäst och det är att vi gillar inte bolag som har höga skulder. Mm. Så att de flesta bolagen i portföljen har faktiskt nettokassa eller väldigt låga skuldsättning.
Det måste vara bra sista 3 år när räntan har gått upp.
Det har varit väldigt bra, ja. Så att det finns ju bolag, alltså det ska inte sticka under stol med att det finns ju bolag av varierande kvalitet i Indien. Det finns ju ganska många skurkar. Jag har en rätt lång lista med bolag på min svarta lista som jag inte vill investera i. Okay. Och det kan ju bero dels på egen erfarenhet men också på bolag som jag då inte uppfyller våra krav. Mm. Vi vill ju se att bolagen har haft minst en historik av 5 år med lönsamhet. Mm. Vinsten behöver inte öka linjärt varje år, men man ska ändå visa att man har en kapacitet att tjäna pengar. Mm. Sen vill vi gärna se att bolag... Alltså det här är ju en ekonomi som kommer växa strukturellt över de kommande 10 åren. Och vi vill gärna se att bolagen har en position i marknaderna som gör att de kan skapa tillväxt.
Och är det typ bank? Vad är störst innehav i din fond? Alltså vilken bransch? Du sa att det inte såg ut som index.
Vi har haft mycket bank i portföljen tidigare. Som mest hade jag kanske 30% av fonden i banker. Okay. Och det berodde ju på att... Och det är privatägda banker. Det berodde på att bankerna tillhör och fortfarande tillhör den mest lönsamma delen inom näringslivet.
Okej.
Okay. Så om man tar de privatägda bankerna... De har ju gradvis tagit marknadsandelar från de statsägda bankerna. när de statsägda bankerna blev tvingade då av centralbankscheferna att lyfta fram alla problemkrediter, då kunde de inte växa för de hade ingen kapital att låna ut. Så då har ju privata banker tagit andelar av marknaden under de sista 10 åren. Så att tar man HDFC Bank och ICICI Bank och Access Bank, så har de ökat sin utlåning med i snitt 20% per år. Varje år. Och räntemarginalen har, den varierar lite grann, men den har legat mellan 3-5%.
Så det är tillväxtbolag, banker i Indien.
Men så du växer med 20% och har en räntemarginal på 4%. Och de bästa privata bankerna, de har ju då brutto kreditförluster på 1,5%. Mm. Men netto kreditkostnad 0,7. Mm. Alltså man redovisar ju nödlidande lån, men det är ju inte alla nödlidande lån som slutar betala. Nej. Så när du har en netto kreditkostnad under 1%, då kan du ju ha en rentabilitet på 18% ROE alltså. Mm. Och du kan ha en rentabilitet på hela kapitalet på 2%. Mm. Det är ganska bra.
Mm. Det är fantastiskt.
Och de här bankerna, om man sedan tittar på vinsttillväxten, de kan ju öka sin vinst med, beroende på hur marginalerna går då. Vissa år så växer ju vinsten med 30%.
Men det är inte det, det måste ju vara väldigt ovanligt med en av största branscherna i ett land som växer med 20% om året och växer vinsten med 30% och inte har några kreditförluster. Det låter som en dröminvestering.
Det har ju varit.
Varför har du minskat bank nu då?
Ja, nu har jag dragit ner bank, så nu har vi 18%, 17% i banker. Mm. Och det beror på att det senaste året då så har ju investeringscykeln kommit igång i Indien. Mm. Och det var det som jag beskrev lite grann för en stund sedan. Så att när vi nu har ett läge där bankerna är välkapitaliserade, staten har möjlighet att investera sina skatteintäkter i infrastruktur, privata näringslivet har efter 10 års frånvaro nu ett behov av att investera i sin produktionskapacitet eller infrastruktur eller andra saker. Det gör att allt det här sammanfaller. Mm. Så att nu är vi i början på en ny CapEx eller en ny investeringscykel. Så vi har ökat sen i hösten 2022 har vi gradvis ökat fondens exponering mot industriföretag.
Okay.
Så det är en betydligt större del nu. Så om vi tar industribolagen tillsammans med kapitalvaror, det sammanfaller lite grann, så det är 25% av fonden tillsammans då. Mm. Det är nästan 30 faktiskt. Och där har vi då bolag som är verksamma inom kraftindustrin. Inte kraftproduktion, för det är fortfarande allt för dominerat av kolbaserad kraft. Och vi investerar inte i kolgruvor eller i kraftbolag som har kol som bränsle. Nej. För vi har exkluderat den typen av råvaror. Men däremot så kan vi investera i de som bygger infrastrukturen. Mm. När man ska bygga ut kraftnätet och kraftproduktionen i Indien, så krävs det väldigt mycket nyinstallation av transmission. Mm. Så vi har flera bolag som då levererar utrustning och kablar till kraftnätet. Om vi tar det med transmission till exempel, så har man underinvesterat i nätet under så pass lång tid så att man har haft tillräcklig produktion av kraft, men sen när kraften ska föras i nätet så har man haft 40% förluster. Och det säger sig självt att i en ekonomi som ska växa med 7% per år så kommer det inte fungera, för då kommer man få brist på kraft. Förutom det här så har vi ju Moody's löfte om att bli utsläppsfria, eller netto. Man ska inte öka utsläppen efter 2070.
Just det.
Net zero. Och det är ett tag kvar dit förstås. Men man måste ju börja någonstans. Så det har ju en lång investeringsväg kvar dit. Men det som nu kallas för Indias green transitioning, alltså den gröna omställningen, så sker det stora investeringar i förnybar energi. Och det handlar ju förstås om solkraftparker, vindkraftparker, lagring av förnybar energi, och då gör man ju det finns ju olika metoder, men en av dem är ju pumpkraft. Att man bygger dammar där man kan pumpa upp vattnet när man har överskott, och sen kan man tömma det ut via turbiner och få kraften tillbaka. Och plus då att man ska effektivisera kraftdistributionen. Och det här är ju jättestora investeringar. Sen har vi hela järnvägsindustrin, och då har vi en järnväg som är från drottning Victorias tid. som britterna byggde. Mm. Det har man ju ärvt. Och där behövs det göras stora investeringar. Man behöver bygga helt nya spår mellan de större städerna. Man har ett projekt som handlar om en dedikerad järnvägslinje för godstrafik mellan industribältet runt Delhi ner till hamnarna på västkusten. Man vill bygga snabbspårväg mellan de större städerna och man vill elektrifiera transporterna, alltså det är tunnelbana i städerna. Mm. Allt det här pågår samtidigt, vilket gör att industribolagen är mer intressanta framöver, tror jag.
Okay.
Och sen bankerna är fortfarande väldigt lönsamma, men har pikat. Räntemarginalerna pikade förra året och det beror ju på att man höjde utlåningsräntorna först. Mm. Och sen har ju då inlåningsräntan släpat lite grann, att man har en del av inlåningen på time deposit. Mm. När den kommer i kapp så normaliseras marginalerna. Mm. Sen blir det ju så att när man har vuxit så snabbt med konsumentkrediter som motor de sista 5 åren, den tillväxten kommer inte vara uthållig, för nu börjar centralbankerna att reglera hur mycket man kan växa konsumentkrediter utan säkerhet. Mm. Och det tredje är ju att det börjar komma flaggor på att i vissa kanaler, det här är fortfarande en liten omfattning, men i vissa kanaler så ökar kreditförlusterna. Mm. Därför har jag valt att dra ner banker.
Mm.
Så det är den största förändringen sista året, att minskat banker, det är fortfarande en stor del av portföljen, minskat banker och ökat industribolagen. Sen har vi en hel del bolag som inte är med i något index överhuvudtaget, det är små och medelstora bolag.
Okej. Hur stor del är små och medelstora och hur stor del är stora bolag, så att säga? Är det 50-50 eller vad tror du?
Det var en bra fråga, jag har inte räknat ut det faktiskt, men det är en rätt stor andel nu som inte är med i index. Jag tittar inte på det varje dag, men säg att vi kanske har 20% av portföljen som inte är med i index.
Mm, okej.
Och den andelen har ju vuxit då i och med att de här nya bolagen som vi har tagit in, till exempel som håller på med utrustning för kraftnätet, de är inte med i något index. Så vi har ett bolag som tillverkar all typ av utrustning till förnybar energi. Mm. För att distribuera kraften då mellan, dels inom systemet, den här sol- eller vindkraftparken, men också in i nätet. De är inte med i index. Vi har ett annat bolag som heter Supreme Industries. De tillverkar gjutna plastkomponenter, egentligen PVC-rör. Mm. Och det är egentligen ganska enkelt. Det är vattenrör och avloppsrör. Och där har ju modigen planat att alla hushåll ska få tillgång till rent vatten. Det tycker ju vi är självklart.
Mm, absolut.
Men det är inte, man har inte den standarden överallt.
Nej.
I Indien. En annan plan som man har haft länge, det är ju att alla hushåll i Indien ska ha tillgång till elektricitet. Den är nästan genomförd. Jag tror det är 90% nu.
Okay.
Så det ska fortsätta rullas ut. Så att några av de här bolagen, jag menar, Supreme köpte vi i februari 2023. Den har mer än dubblats sedan den första investeringen. KII Industries då, som håller på med kraftkablar, köpte jag i september 2022. Den har också mer än dubblats sedan dess. Sen hittade jag ett annat bolag som bygger infrastruktur. De bygger allting från vägar, broar, hamnar, sjukhus, även bostäder faktiskt. Kraftverk, förnybar energi, allt möjligt. Alltså det som vi kallar för civil engineering.
Mm.
Det är ett bolag som är börsvärde på 1,5 miljard dollar. Det är ganska litet.
Mm.
De träffade jag i höstas. De heter Kalpaturu Project Services. Så det har vi köpt. Det har ökat 40% bara sedan årsskiftet.
Oj.
Därför att det här var ett bolag som vi hittade som var undervärderat. Det kan ju bero på att det inte var så välkänt. Det fanns inga analyser på det. Från de stora husen. De stora amerikanska mäklarhusen hade inte tittat på det. Men min lokala mäklare ordnade ett möte med management då. Och det kunde man köpa på 15 gånger vinsten. Och det är ett bolag som växer med, deras orderbok växer med 15-20% per år. Okej, de har marginalerna ligger mellan 8-10%, för det är den typen av business. Men det är ändå väldigt, väldigt stadig tillväxt i orderboken. Och det här är projekt som vi vet finns i regeringens långsiktiga planering. Och det här är ett väldigt fokuserat bolag som bara håller på med just det här.
Det är väldigt häftigt tycker jag att Indien, som är då världens största land sett i befolkning, med den bästa demografin och med en fungerande börshandel, om man uttrycker så, att man kan investera i det överhuvudtaget. Det är liksom en, jag skulle säga att en exceptionell möjlighet.
Ja, det är det ju. Nu är det ju så att Indien är fortfarande reglerat när det gäller access då för utländska investerare.
Så att, vad innebär det att det är reglerat?
Så att du, det krävs ju alltså att du har en licens som utländsk placerare för att få investera i Indien.
Ah, okay.
Så vi har ju en så kallad Foreign Investor ID, FII. Så det, jag tror inte, jag har inte jag undersökt det här faktiskt, men jag tror inte, det är inte så lätt som privatperson att ta sig in på den indiska aktiemarknaden. Om du inte köper bolag som har en notering på Nasdaq då, som är en IDR. Det finns en handfull sådana. Men det är de största bolagen, så de kan du köpa. Du kan ju köpa Tata Motors eller Infosys eller någon av dem där. De finns som IDR. Då får du betala ett premium mot den lokala aktien på 15-20%. Ja. Men de mest spännande bolagen finns ju lokalt. Och de kan du ju komma åt genom en Indienfond då. Mm. Men jag vet inte hur lätt det är att köpa lokala aktier som privatperson.
Nej, det tror jag är omöjligt.
Jag har inte tittat om de finns på de här olika plattformarna hos Nordnet och Avanza.
Nej,
och de här.
Jag tror inte de gör det. Jag skulle möjligtvis vara som en tracker. Men,
ja, då, det finns ju naturligtvis ETF. ETF finns ju. Amerikanska ETF på Indien. Men då får du ju ett index. Ah, ja. Då får du ett börsindex.
Exakt. Då får man inte de fantastiska bolagen jag har pratat om precis.
Nej, och så får du inte heller några ESG
nej, exakt. Då får man kol
anpassning. Ja, då får du allting. Mm. Så att en aktiv förvaltare Indienfond är ju då den mest praktiska vägen att gå om man vill investera i Indien.
Verkligen.
Tycker jag, men det är ju självklart att jag säger det som jag förvaltar en sån fond.
Så att, men jag, vi är bara två i det här rummet så att båda ja. Håller med varandra, skulle jag säga.
Ja, men, nej, men jag tycker att det ser väldigt spännande ut. Och nu har vi det här valet framför oss då i april, maj. Och utgången av det kommer ju ha en viss betydelse för börsutvecklingen på kort sikt.
Men det måste vara väldigt svårt för 29 partier att enas om någonting som människor ska välja, tänker jag. Jag menar, i Sverige är det ju knappt att 4-5 partier kan enas om någonting.
Ja, jag har ju svårt att se att de ska lyckas med det här projektet.
Ja, det
de är inte överens om någonting annat.
Förutom att störta Modi. Men sen, varför tycker de Modi är dålig? Han verkar gjort underverk för indisk ekonomin och befolkningen och allting.
Han är väldigt populär. Och han har ju lyft Indiens position i världen på ett sätt som ingen indisk ledare har lyckats med tidigare. Och han har ju lyckats väldigt bra med att placera in, att gå den här balansgången i världen mellan då Kina och USA.
Mm, exakt.
Så att när man tittar på Kina,
det känns
så Kina har ju då ett komplicerat handelskrig med USA som gör att det stör investeringsklimatet och till rätt stor del även blockerar vad amerikanska eller globala investerare får göra i Kina. Men Indien har inget handelskrig med USA.
Nej.
Tvärtom så har man förbättrat relationerna sedan det här hände.
Och man ser ju både Apple och Samsung tror jag flyttar produktion till Indien från Kina nu, va?
Ja, det är precis bra att du kommer in på det, för det hade jag nästan glömt bort. Men då har vi nästa drivkraft förutom allting som jag redan har nämnt. Då har vi alltså det som kallas för China Plus One.
Mm.
Och det handlar ju om till rätt stor del konsekvenserna av USA och Kinas handelskrig, konsekvenserna av pandemin. Och globala företag som har lagt ut produktion till Kina blir varse vilken hög risk de har i sin försörjningskedja. Mm. Så många företag vill nu diversifiera sin försörjningskedja och inte bli lika beroende av Kina som han har varit hittills. Och då är Indien, där Vietnam är också intressant, men även Indien då har dragit nytta av det här. Så att vi ser att trenden när det gäller FDI, alltså utländska direktinvesteringar, ökar kraftigt in i Indien. Och redan då så har ju Samsung har inte lagt ner sina fabriker i Kina, men när man bygger ny kapacitet för exportmarknaden så är det i Vietnam och i Indien.
Mm.
Foxconn då, som tillverkar telefoner åt Apple, alltså Apple är ju ett designhus, de har egna fabriker själva, utan det görs av Foxconn, ett taiwanesiskt bolag. De har ju en stor anläggning i Shenzhen i södra Kina. Men nu har Foxconn också byggt en fabrik i södra Indien för telefoner åt Apple.
Mm.
Sen har vi då på bilsidan så har vi ju Hyundai och Kia. De kom dit för 5-6 år sedan och har nu lokal tillverkning av bilar. Både för indiska marknaden men också för export. Tesla håller på att förhandla med den indiska regeringen om en investering för att tillverka elbilar.
Mm.
Det är inte klart än. Det finns många fler exempel. Och det, som, det vi får nu, det är den saknade pusselbiten här. Jag nämnde tidigare att Indien inte har varit så duktiga på att i tillverkningssektorn att producera varor för export. Men när vi nu får de här utländska direktinvesteringarna för att sätta upp fabriker, då skapar det sysselsättning. Mm. Det skapar produkter som man kan exportera med mervärde. Och då kommer man få en klar förbättring i handelsbalansen.
Mm. Det skapar även kunskap i befolkningen hur man tillverkar saker.
Dessutom, ja. Och sen har ju Indien då lägre arbetskraftskostnader än vad Kina har. Mm. Det som Indien saknar nu, man ska balansera synen lite grann, det är ju, man saknar ju den här välutvecklade infrastrukturen som Kina har. Alltså i Kina har man ju byggt upp ett nätverk av underleverantörer till alla möjliga produkter, så allting finns inom räckhåll. Den undervegetationen eller underleverantörerna är inte på plats än. Och Indien ligger också efter när det gäller just infrastruktur. Så det är därför som de här investeringarna som man nu gör för att bygga ut infrastrukturen, det är därför de är så viktiga. För att om man ska kunna attrahera utländska direktinvesteringar i tillverkning, så måste man ha vägar för transport. Man måste ha järnvägar för att frakta gods på. Man måste ha hamnkapacitet för att kunna skeppa in råvaror och utfärdiga produkter. Det måste finnas flygplatser. Allt det här måste finnas på plats för att globala företag ska vilja komma med sitt kapital. Mm. Kina har ju redan allt det här på plats. Indien behöver bygga det. Men det är också det som kan skapa tillväxt framöver.
Mm, verkligen. Ja, men grymt. Jag känner att jag har fått en väldigt bred och djup utbildning i vad den indiska aktiemarknaden är för någonting och varför man bör investera i Carnegie Indiefond. Tack så jättemycket för att jag fick komma hit och prata med dig, Gunnar.
Tack själv. Det var trevligt att höras vid. Får vi se vad som händer framöver.
Jag hoppas att det går uppåt.
Ja, om Modi tar hem det här valet så kan det säkert gå upp en bit till.
Mm. Lysande.
Tack.
Tack så jättemycket.
Det du hört i denna podcast ska inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar eller investeringar, bokförings-, skatte- eller juridiska frågor. Du ska inte basera dina investeringsbeslut på det som framkommer till podcasten. Kontakta alltid din rådgivare för att bedöma om en placering eller investering är lämplig för dig.